Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De nya materialen som kommer efter kisel, till exempel kiselkarbid som är ett nyare material för att göra kraftkomponenter som behövs för att kunna styra batterierna i våra elbilar när vi laddar elbilar, när det kan krävas 800 och 1200 volt och så, då kommer det krävas modernare elektronik. Och därvid har vi runt ABB och andra bolag som sysslar med kraftelektronik en stark infrastruktur i Sverige.
Hej och välkommen till veckans avsnitt av podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan tittar vi närmare på hur bristen på halvledare har uppstått. Bristen på små och relativt billiga halvledare gör att vi får vänta längre på nya datorer, på nya mobiler, på nya bilar och så vidare. Det här är ett stort problem inte bara för oss konsumenter utan även för flera svenska stora aktörer som exempelvis Volvo och Scania. Fordonstillverkare som har blivit mer och mer beroende av elektroniska komponenter i sina produktionskedjor. Halvledarbristen gör att de har tvingats bromsa upp produktion och i vissa fall stoppa produktion det här året. Globalt så domineras marknaden för halvledare av USA och Asien. Sverige har tappat mark och har idag ingen stor aktör på marknaden. Varför är det så här? Veckans gäst, Torbjörn Ebefors, ger oss svaren. Han har verkat inom den svenska halvledarbranschen i mer än 25 år och startat flera halvledarbolag och brinner för att den svenska halvledarmarknaden ska växa. Vi går såklart igenom vad en halvledare är, varför de uppstått en brist just nu och vad EUs beslut om att EU ska bli självförsörjande på chip innebär för Sverige och mycket, mycket mera såklart. Innan vi släpper in Torbjörn ska vi prata med Emma Andersson från Ny Teknik Group som ska berätta om veckans sponsor, samhällsbyggnadsbolaget VSP. Hej Emma, välkommen till podden.
Hej Per.
Du, vi har ju glädjen att ha VSP Sverige som sponsorer av det här avsnittet.
Det stämmer. Och visste du att det är många aspekter som påverkar för att elen ska räcka åt allt och alla oavsett vart vi bor?
Hur menar du då?
Jo, men eftersom elsystemet måste vara i balans varje sekund från produktion till konsumtion, dygnet runt, så är det en komplex ekvation.
Det låter komplext. Kan du ge några exempel?
Jo, men hållbara energikällor är en av pusselbitarna. Kapaciteten i stamnätet, lagring och smarta lösningar för elektrifiering av våra vägar är andra.
Ja, men kan du ge exempel då på hur VSP arbetar med det här?
VSP arbetar dagligen med den här typen av frågor. De studerar forskning, ny teknik och trender. De tänker tvärvetenskapligt och bryter mönster. Och tillsammans med företag och städer runt om i världen så skapar VSP hållbara och innovativa lösningar som framtidssäkrar samhället på bästa sätt.
Ja, det här låter ju väldigt intressant. Och för den som då har hört det här och vill veta mer, vad gör man då?
Då är det bara att höra av sig till VSP. Och om du vill vara med och forma framtidens samhälle tillsammans med VSP Kika då på alla lediga tjänster som finns på vsp.se.
Ja, stort tack Emma och stort tack VSP. Hej och välkommen till podden, säger vi till Torbjörn Ebefors. Specialist på halvledare, grundare av flera hårdvarubolag och som brinner för att den svenska halvledarindustrin ska växa. Välkommen.
Tack så mycket Per.
Innan vi går in och pratar om utmaningarna på den globala och svenska halvledarmarknaden och varför uppstått en sån halvledarbrist som påverkar så många företag just nu, så tänkte jag att du kanske kort kunde berätta lite mer om vem du är här och varför du ska svara på massa frågor kring det här.
Ja, jag gissar att jag blivit inbjuden i min roll att jag har varit 25 år i halvledarbranschen. Startat flera företag, bland annat grundare av företaget Silex Microsystem som har fabriker och tillverkar halvledarchip i form av MEMS och sensorer. Och sen har jag varit med och startat andra bolag på senare tid.
Precis, och idag är du verksam som vadå?
Jag jobbar som biträdande eller har en roll som biträdande programchef på en av Vinnovas strategiska innovationsprogram inom elektronik som heter Smartare elektroniksystem. Och där jobbar jag med programmets internationaliseringsfrågor och framförallt hur vi ska få ut svensk industri och svensk elektronikindustri ut på den internationella arenan och framförallt mot Europa.
Ja, hur kom det sig egentligen att du halkade in på den här banan, just halvledarindustrin?
Ja, jag blev en gång i tiden för mer än 25 år sedan så blev jag inte riktigt färdig med mitt exjobb så jag fick fortsätta att doktorera på KTH och på den banan har det blivit. Och så var vi ett gäng från KTH doktorander som startade ett bolag och så har jag blivit fast i den här branschen.
Vad skulle du säga kännetecknar de här 25 åren? Vad är det, och du liksom sammanfattar det på ett par korta meningar, vad säger du då?
Det är en berg- och dalbana med uppgångar och nedgångar och ibland rullar det på så in i bomben och ibland så är det kärvt och motigt och svårt att få tag i pengar och sen rätt som det är så släpper proppen och det rullar på. Men det är en spännande resa och det är mycket, mycket spännande teknik som händer och sker i Sverige både på forskningsfronten och framförallt i nya bolag. Men nu de senaste åren så har vi sett ett stort ökat intresse av att det knoppas av bolag från forskningsinstitut och universitetsavdelningar som jobbar med just halvledarteknik och med fokus mycket på materialteknik och nya material. Det är vi väldigt duktiga på här i Sverige.
Ja, men vad är det då? Vad är det märkligaste du har varit med om under dina 25 år i branschen?
Ja, det var nog när det var full fart runt påsk 2007 när mitt dåvarande bolag hade full speta på leverera chip in till Nokias mobiltelefoner som var det hetaste som fanns 2007. Och sen så ganska snabbt därefter så tvärdog det och sen så kom finanskrisen 2008. Och just då skulle det bolaget gå till bussen och vi hade alla prospekt klara för att gå till bussen. Men det totalt havererade så vi fick ställa om och jaga pengar på annat sätt för att bygga halvledarfabriker i kristiderna 2008. Så det är nog ett av de stora grejerna när det går från full fart veckan innan påsk till att vara heldött en vecka efter påsk. Så det kan ändå se snabbt, det är en lärdom jag har lärt mig i branschen.
Ja, en viktig lärdom. Under det här året har vi ju framförallt kunnat ta del av i nyhetsrapporteringen, inte minst här på Ny Teknik, hur bristen på halvledare har drabbat inte minst svensk produktion. Och då är det framförallt det som har varit mest synlig är ju produktionen av bilar och lastbilar där Volvo och Scania flera gånger har gått ut och sagt att de måste stoppa eller bromsa produktionen på grund av att de kan inte köpa tillräckligt mycket halvledare som de önskar. Och innan vi går in på den här problematiken tänkte jag att du kanske kunde förklara för de som inte har helt full koll. Liksom, vad är en halvledare och vad gör den?
En halvledare, det finns en bredare bemärkelse. Det jag har jobbat med mina bolag är att använda kisel- och halvledartekniken som materialet för att göra mekaniska strukturer, det vi kallar MEMS eller mikromekanik. Men en halvledare i vanlig bemärkelse är det som är våra transistorer. Att vi har ett material, oftast kisel, det finns andra material också, som man kan få att både leda och inte leda ström. Så därför är det en halvledare. där, att den går att styra. Och då kan vi göra våra transistorer som är grunden i allt vi gör med vår elektronik och våra halvledarchip som då sitter i datorer och bilar och mobiltelefoner och pacemakerar och precis allting runt omkring oss där vi har elektronikchip, där transistorerna är det som möjliggör att vi kan kommunicera över internet och sådana saker.
Ja, precis. Men vilka stora trender ser du då som driver på efterfrågan just nu?
Det är flera olika aspekter, men i spåren av pandemin, så när folk började bromsa och sluta lägga ordrar och trodde att det skulle vara en nedgång under våren och sommaren 2020, så stoppades mycket ordrar av alla möjliga komponenter. Och sen så insåg folk att folk även trots det pandemi kommer köpa väldigt mycket datorer och skärmar för att jobba hemma och ha mer tid att spela dataspel. Så därvid blev det en jättestor efterfrågaboom av hemelektronik. Och samtidigt kom bilindustrin på att folk fortsätter att köpa bilar, så vi måste fortsätta att tillverka bilar och vi ska också ställa om till elektriska fordon och hybridfordon, och då behövs det ännu mer elektronik. Så då blev det en brist på komponenterna för att det hade ställts in beställningar. Och det gäller framförallt lite mer mogen, beprövad teknik som används i medicinteknik och i fordonsindustrin, där man inte är den absolut senaste elektroniken som vi har i mobiltelefonerna. Och det då ledde till att det bilfabriken, när de började se att det blev brist, så började det bli en hamstringsvåg, ungefär som när vi hade våren 2020, när alla började köpa toapapper på pall istället för att köpa sexpack med toapapper, så att liksom man hade en överkonsumtion eller handlade över vad som behövdes. Och det ser vi också, att när företag som kanske köper en komponent för en krona, om den komponenten stoppar en hel lina där du säljer tv-apparater för 40 000 eller en bil för 300 000, att det är en liten komponent som saknas för en krona. Och då blir det en hamstringsvåg, och det är väl det som är den stora, att folk som kommer över komponenter köper allt som finns, och så blir det en hamstringsvåg och det blir brist på det. Så det uppstår en massa nya typer av mäklartjänster som köper in och handlar, och så blir det ockerpriser, att priserna på pallledare köper och det spinner på. Så folk köper in komponenter och lägger på lager bara för att. Så det är väl det som är en av förklaringarna varför vi ser att bilfabriken titt som tätt står stilla.
Men kan man säga då att exempelvis Scania och Volvo, de var för dåliga på hamstra?
Ja, hela industrin har väl varit uppbyggd på just in time. Att standardkomponenter kan man alltid köpa, eller det har varit trenden att det kan du alltid köpa, och beställer du det så får du det från hyllan, så får du det nästa dag. Och den här pandemin ändrade ju förutsättningarna för det där lite, och framförallt att bilindustrin drog ner sina forecast på hur mycket chip de kunde. Så de som levererar till bilindustrin då ställer om och hittar nya kunder ganska snabbt som behövde mer chip. Så där har vi nog en stor del av förklaringen. Mm. Och troligtvis är det inte... Ja, inköparna har det svårt på som komponentinköpare nu, men det var så branschen var upplagd, att man hade just in time och att det fanns alltid chip att få tag i tills pandemin drog igång för ett år sedan.
Precis, och trots att det är då relativt billiga styckepriser, så är det ju faktiskt en otroligt stor världsmarknad vi pratar om. I år väntas den globala marknaden för halvledare omsätta cirka 527 miljarder dollar. Det kan jämföras med 10 år sedan, då marknaden omsatte 299 miljarder dollar, och går man ännu längre tillbaka i tiden, typ 20 år tillbaka, så var omsättningen 139 miljarder dollar. Så det har hänt mycket. Och tittar man på hur de här inköpen fördelas, så är det ju datorer som står för 32%, mobiltelefoner ungefär för 31%, industriella applikationer för 12%. Konsumentelektronik 12%, bilindustrin 11% och sen så har vi faktiskt myndigheter på 1%. Tror du att det här kommer se likadant ut, fördelningen, kommande år, eller kommer vi se skiften?
En stor konsumentmarknaden kommer att dra volymerna och efterfråga den senaste tekniken. Men, och därvid är det volymer, men oftast ganska billiga kretsar. Däremot om det är kretsar och komponenter som är lite specialanpassade för militär industri eller försvarsindustri eller för fordon också, så kommer det, och medicinteknik, pacemaker, hörapparater och sånt, så måste det vara beprövad, välbeprövad elektronik som vi vet funkar under väldigt lång tid. Så därvid så kommer det nog vara ungefär samma fördelning med den ändringen att ni vill elektrifiera framförallt fordonsindustrin, att ni vill gå mot mer och mer elbilar, så kommer det behövas betydligt mer elektronikkomponenter för att styra de elektriska funktionerna som vi har i bilar. Så där ser vi att det går från kanske $500 i värde i en fossilbil idag i rena elektronikkomponenter. Och vi läste någon rapport som förutspår att det är över $3,000 i motsvarande stor bil av elektriskt snitt. Så det kommer bli mer komponenter som krävs till fordonsindustrin.
Ja, och sett i marknadsandelar per land så är det som USA tar 47% av den här totala omsättningen, företagen där som producerar halvledare, följt av Korea och Japan och EU. Och bland de enskilda tillverkarna så är det ju framförallt Intel och Samsung som slåss om första platsen. De har skiftat nu flera år i rad, men om man tittar på 10-topplistan så är det i stort sett uteslutande företag från USA och Asien. Vad beror det här på? Varför finns det inga stora europeiska företag på listan?
Det fanns det förr i tiden när våra telekombolag som här i Sverige, när Ericsson hade sin egen halvledardivision och Siemens hade sin, som sen då blev Infineon, som är ett medelstort eller ett stort större bolag i Europa, och Philips hade sitt bolag, sitt halvledarbolag som sen blev NXP. Så det finns kvar. Men det är inte på statsnivå, så har man inte insett den här vitsen att hur viktigt det är med halvledare. Så framförallt Taiwan, som väl tillverkar 7 av 10 chip av till de företagen som är fabless, som inte har egna fabriker. Som till exempel Apple tillverkar mycket hos TSMC i Taiwan, men också hos Samsung i Korea. Så det är en drift, och därvid ser vi att Korea och Taiwan och även Kina och Japan har stora satsningar med, som är liksom mångt mycket mer än vad Europa sammantaget satsar på just halvledare. Men nu hade vi förra veckan i Van der Leyens linjetal till parlamentet att hon insåg att EU riskerar väldigt mycket om vi inte har inhemsk halvledarproduktion, att vi kan tillverka våra AI-chip som kommer vara i alla våra produkter, i självkörande bilar och ansiktsigenkänningar överallt omkring oss och sådana saker. Att AI kommer spela en allt större roll. Om vi då inte kan tillverka chippen av de vassaste slaget också i Europa, så har vi en stor risk gentemot framförallt Asien då.
Precis, och där var ju målsättningen att EU över tid då ska bli självförsörjande på chip. Kommer det vara möjligt?
Vi har pratat om det på EU-nivå under mina sista 15 år i industrin här vid, och det har varit satsningar. Men i praktiken så har mer och mer av fabrikerna hamnat borta i Asien. Men nu ser vi att till exempel Taiwan börjar det. Det är stora städer som bara sysslar med halvledartillverkning, som framförallt runt en TSMC. Men där börjar det vattenbrist och elbrist och sådana saker. Att råvarorna på försörja fabrikerna finns inte. Så nu börjar de också titta på Europa. Och här har vi ju exempel med bilfabriker som också kräver mycket el och vatten och sådana saker som vi bygger i Sverige. Så mycket väl skulle vi kunna bygga halvledarfabriker också i Sverige. Men mest troligt så kommer de runt Tyskland eller Frankrike, där det redan finns de stora europeiska klustren av halvledarbolag i Dresden och runt Grenoble framförallt.
Ni inom organisationen Smartare elektroniksystem har ju synat den svenska halvledarindustrin. Hur ser den ut? Hur mår den?
Den är lite osynlig, men den frodas och mår bra. Vi har identifierat ett 83 bolag, och efter vi presenterade det på en konferens förra veckan så fick vi förslag att vi hade missat ett antal nya startups. Så det börjar närma sig 100 bolag i vår kartläggning som är på ett eller annat sätt är involverade i ekosystemet kring halvledare. Och de här bolagen omsätter 2020 en bit över 5 miljarder kronor och närmare 2000 anställda, så det finns en stor eller relativt stor bransch som är osynlig för de flesta. Vi får ganska ofta höra att det finns ingen halvledarindustri i Sverige, men det finns 100 bolag, några större med några 100 anställda och några mindre mellan 10 och 100 anställda, men som växer och frodas. Och till exempel mitt gamla bolag, de har i 8 års tid har Silex växt med runt 20-25% årligen och har nu gått över 1 miljard i omsättning.
Men finns det någonting som talar för att något av de här 100 bolagen kan bli en internationell stor aktör?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Ja, några av dem, till exempel Micronic som är ett börsnoterat svenskt bolag i Täby. De gör maskiner för att göra det som är fotomaskerna som används i skärmar, och nu också har de produkter som används i mer reguljära halvledartillverkning. Så de är en världsledare. Silex är också rankade nummer 1 i världen i sin lilla nisch. Och vi ser framförallt nu när det blir mer och mer kraftelektronik att Sverige är duktiga på material. Så de nya materialen som kommer efter kisel, till exempel kiselkarbid som är ett nyare material för att göra kraftkomponenter som behövs för att kunna styra batterierna i våra elbilar när vi laddar elbilar, när det kan krävas 800 och 1200 volt och så, då kommer det krävas modernare elektronik. Och därvid har vi runt ABB och andra bolag som sysslar med kraftelektronik, en stark infrastruktur i Sverige. Och där växer det och startas upp många bolag. Men vi ser också att framgångsrika, innovativa svenska bolag snabbt blir uppköpta av utländska. Vi har sett många uppköp av framförallt amerikanska och japanska bolag på senare tid. Och även kinesiska bolag som kommer och köper upp innovativa svenska medelstora bolag.
Om du skulle liksom, du har nämnt Macronic och vilka är de mest spännande aktörerna förutom Macronic då? Om du tar 3-4 till.
Ja, det finns några nya om man ska titta på spjutspets tekniken som kommer om man följer Moores lag, vad som kommer hända. Moores lag har hjälpt från 65, den börjar sakta in lite. Men det är fortfarande att de stora drakarna då, som du nämnde, Samsung och Intel och framförallt TSMC, de går vidare med det här. Och dimensionerna krymper och krymper. Vartannat år blir det mindre dimensioner och dubbelt så mycket transistorer på våra chip. Och därvid så har vi ett nystartat bolag i Lund, Alix Labs, som sysslar med tekniken som förväntas komma 2024-2025. Så där har vi ett bolag. Vi har kring litografi ett bolag som heter Obducat i Skåne som också har börsnoterat, som gör imprintmaskiner för nanoteknik. Och på de här materialen kiselkarbid och galliumnitrid så har vi flera startupbolag. De har bland annat några varit listade på eran 33-lista. Svegan, ett bolag i Östergötland, har framgångsrikt. Och vi har Hexagem i Lund som gör maskiner för att deponera det här galliumnitridmaterialet. Så det växer och finns, men vi får se vilka som lyckas. Det är en hård konkurrens. Men man behöver stöd av staten för att komma ut i de internationella samarbetena. Att man får hjälp att vara i det stora ekosystemet. Och det är väl där vi ser en liten farhåga just nu i Sverige. Att staten är inte så de pushar väldigt mycket för batterifabriker just nu. Men de här bolagen som vi ser i Sverige som sysslar med halvledare har det lite kämpigare att få stöd av staten.
Ja, vi pratar om batterifabriker. Kalle Lagerkrantz som är en av idémännen och även finansiärerna bakom då Northvolt men även H2 Green Steel nämnde i den här podden i våras att om han skulle starta ännu ett bolag så skulle det nog vara inom halvledarindustrin. Han sa att han var tvungen att sätta sig in mer i marknaden, men han sa att där borde det finnas en stor potential. Och trots att marknaden växer och det är liksom en stor efterfrågan, så ser vi väldigt lite riskkapital som går in i hårdvarubranschen. Vad beror det här på?
Ja, alltså svenskt riskkapital. Om du tittar hur kinesiska staten och taiwanesiska staten stoppar in pengar så är det gigantiska summor. Men här i Sverige så satsas det inte så mycket. Den stora satsningen har väl varit på då Silex fabrik i Järfälla som väl hade ungefär 500 miljoner i riskkapital innan de blev vinstgivande. Och vi har sett ganska mycket pengar har gått in i en kiselkarbidfabrik i Norrköping, Norstel, som nu sen blev uppköpt av kineser och slutligen hamnade hos ST Microelectronics. Men det jag ser eller det jag har märkt av är ju att det tar tid att skala upp hårdvara. Och framförallt om man också ska göra tillverkningen. Och det kostar ganska mycket pengar. Så riskkapitalet, de springer efter det som är hett för stunden. Så jag har sett trender ett tag, var det hårdvara i början på 2000-talet lite hetare. Men sen när Spotify och Klarna och andra har kommit så springer riskkapitalet efter den typen. Så spelplattformar och streamingtjänster och sånt är mer populärt. Men vi har sett de senaste 3 åren att det blir mer investerare som satsar på det då som kallas deep tech. Att man är där hårdvara och mer avancerad teknik ingår.
Men tror du att vi kommer kunna se en motsvarande Northvolt-satsning men på svensk halvledarindustri istället inom 2-5 år?
Ja, har vi någon entreprenör som brinner som Peter Karlsson för batterier och hållbara, så tror jag att det går att göra. Vi har ju förutsättningarna i Sverige med väldigt billig och ren el. Det går åt ganska mycket el för att producera saker. Det vet vi från Green Steel och den branschen. Men det tror jag mycket säkert. Men det krävs då att det finns personer som är väldigt drivna att göra det. Men... Och det finns förutsättningar för Sverige då med mycket ren vatten och ren och billig el. Som till exempel Taiwan börjar få brist på, så de inte kan bygga ut med fler fabriker i Taiwan. Så det skulle vara ett incitament att bygga fabrikerna i Sverige. Men mest troligt så kommer de, med EU-satsningar, så kommer de att slåss och hamna mellan Frankrike och Italien och Tyskland. Det är de som är de stora avledarländerna.
Om du fick önska fritt då, och rikta dig till politikerna, vad skulle du vilja att de gjorde?
Ja, det vi är missnöjda med, eller som vi hade vår konferens i Göteborg förra veckan, och det drogs djupa suckan när näringsdepartementet presenterade svenska industristrategin, och framförallt det då som är IPCEI, som är en förkortning för väldigt viktiga projekt. Och därvid har 22 andra länder i Europa signat en declaration i slutet på förra året. Men Sverige valde att stå utanför. Vi signade declaration för batterier och för vätgas istället. Men därvid för svenska, de här halvledarbolagen som jag nämnde, så är det kritiskt att man får vara med i de här sammanhangen där och sitta med vid bordet där framtidens elektronik diskuteras. Så det är det vi önskar från politiken, att man är med och stöttar de här initiativen, så att vi inte är en av de väldigt få som står utanför de här EU-samarbetena. Och även nu då med den här European Chip Act som von der Leyen föreslog förra året, att Sverige tar rygg och hänger på, så att vi inte står där en dag och vår bilindustri är utanför och inte får tillgång till AI-chip, för att det är de som har varit med i samarbeten och tagit fram tekniken som får föra ut i chipen.
Mm. Du, innan vi avslutar, tänkte jag, vilken betydelse har den forskningen som sker då på KTH i Linköping, på Chalmers, i Luleå, Lund och så vidare, för utvecklingen av nya svenska halvledarbolag som vi inte har sett ännu?
Jo, det knoppas av företag med jämna mellanrum. Vi ser nu inom olika områden. Chalmers genererar ganska mycket bolag som har med höghastighetselektronik och RF och antennteorier och sånt. Och Lund är ganska mycket nanoteknik, och det är satsningar och nya satsningar där som vårt forskningsinstitut RISE står bakom, ProNano, som är för att driva på halvledartekniken runt Lund och hela Öresundsområdet. Och KTH och Linköping har då mer materialfokus oftast. Och det är energibesparande kretsar som handlar om pacemakers och medicinteknik och den delen.
Mm. Nu, om du skulle komma tillbaka till podden om ett år, råder det halvledarbrist då fortfarande?
Lite mindre än vad det är idag, men jag skulle tyvärr tro att det är en långvarig grej som har tid att bygga i kapp. Och det är väl vissa branscher, framförallt fordonsindustrin, som fortfarande kommer ha en viss del av komponenterna kommer det vara brist på. För det tar tid att skala upp och bygga ny tillverkningskapacitet. Det är flera år för att bygga de här typerna av fabriker som gör de här chipen. Så det är inte jättelätt att skala upp. Och nu är all fabriker som vill skala upp har kanske 18 månaders väntetid för att få nya maskiner, för att det går för fulla muggar på de som även tillverkar maskinerna då, att det är fullbelagda ordrar, så att man kan inte ens få tag i maskinerna eller materialet man behöver för att rampa upp.
Mm. Om du kommer tillbaka om 5 år, vad är det som, om du plockar ut 3 saker som du tror har hänt till dess?
Ja, förhoppningsvis då är de här europeiska initiativen igång. Att vi har skalat upp och börjat bygga fabrikerna, eller till och med fått igång fabrikerna i Europa. Och att politikerna här i Sverige har förstått hur viktigt det är att ha kontroll över sina chip som sitter i allting runt omkring oss. Så att också svenska bolag är med i det här ekosystemet och bygger maskiner och levererar till de här stora fabrikerna.
Mm. 25 år i branschen. Kommer du fortsätta 25 år till?
Ja, jag som har suttit vid kontoret i 25 år. Så nu har jag trappat ner och kör halvtid och så ägnar jag åt min stora hobby som är skidåkning vintertid på den andra halvtiden. Men även där vi behövs det halvledare, så jag har en ambition med mitt hobbyföretagsprojekt vid sidan om att stoppa halvledare i våra skidutrustningar så vi räddar liv från att hamna i laviner ute på fjällen. Så det är min ambition att kombinera, använda halvledare och det jag har lärt mig på 25 år och stoppa in det också i min hobbyutrustning när jag ute och åker skidor.
Ja, får vi se om du får komma till podden och berätta om det här sen då. När det blir en succé. Ja. Stort tack Torbjörn för att du var med i podden.
Tack så mycket.
Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka. Till dess får du gärna göra som tusentals andra och klicka på prenumerera. Då missar du inget avsnitt och som vanligt tar vi gärna emot dina synpunkter eller tips via mail på redaktionen@nyteknik.se. Vi tackar våra sponsorer och vår produktionspartner Monopol Media som gör den här podden möjlig. Vi hörs snart igen. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.